När en tronarvinge föddes förr sköts det ordentligt salut. Gustav den tredje son till exempel, den blivande Gustav den fjärde Adolf, fick sammanlagt över 1000 salvårssalut. Och det var så mycket oväsen att fönsterrutor sprack på kyrkorna i Stockholm och många äldre fick hjärtslag och dog.
Jag döper din Carl Gustav Holte Hubertus.
Kung Carl Gustav, han fick 42 skott. Men Victoria, då hon föddes den 14 juli 1977, hon fick bara 21 skott, för hon var ju flicka. Prinsessor var länge bara hälften så viktiga som prinsar. Men så är det inte längre, i alla fall inte i Sverige. För från och med nu ska alla nyfödda svenska prinsar och prinsessor få lika många kanonskott i salut. Det finns det papper på, 42. Då Victoria föddes var hon inte kronprinsessa. För Sverige hade ju ingen kvinnlig tronföljd på den tiden. Kronprinsessa blev hon som tvååring. Efter en politisk debatt i riksdagen och grundlagsändring. Detta blev en jämlikhetsfråga för riksdagsmännen. Och politiker som annars inte brydde sig ett dugg om monarkin deltog med liv och lust och menade att i ett demokratiskt land som Sverige så måste flickor ha lika stor rätt att ärva tronen som pojkar. Nästa krav skulle väl bli att varannan kung måste vara drottning.
Är det ett rättvisekrav det här i första hand att också kvinnor ska kunna bli regenter?
Ja, det tycker jag definitivt. 1810 års successionsordning har ju varit ett monument över den bristande jämlikheten mellan män och kvinnor på det här området. Och jag tycker det här är ett viktigt kvinnobeslut faktiskt.
Kvinnor duger naturligtvis till regenter som valda statschefer mycket bra, lika bra som män. Men den här frågan har ju inte ett dugg med jämställdhetsfråga i allmänhet eller med jämställdhet mellan män och kvinnor att göra.
Vi vill ju att monarkin ska fort bestå i Sverige. Och att om den olyckan skulle inträffa att vår kung inte fick några manliga arvingar, så får det absolut inte innebära att monarkin utslocknar här i landet. Men nu tycks vi alltså ha kommit ett steg på rätt väg för att förhindra det.
Vi tycker vi behöver använda vår tid och våra krafter, bland annat här i riksdagen, till att diskutera de här viktiga sociala och politiska frågorna och inte det här som bara är en löjeväckande jippo som debatt betraktat för riksdagen.
Är det någonting som kungen och drottningen tycker illa vara detta att kvinnlig tronföljd då troligen blir Sveriges framtida melodi?
Nej, jag tror säkert att hon kommer förmodligen att klara det alldeles utmärkt. Det tror jag inte det kommer att vara något större problem när det gäller det.
Men nu hände det sig att under tiden som debatten pågick så föddes det en son, Carl Philip. Som alltså han var kronprins i 6 månader innan den nya lagen började gälla. Här ser man Victoria som tvååring på Carl Philips dop. Lillebrors kronprinskrona, som gjordes som arvfurstekrona för Carl den tionde Gustav på 1600-talet, den ligger på kudden intill. Carl Philip blev hertig av Värmland då han var en dag gammal. Victoria blev även hertiginna av Västergötland. Och även det här var en nyhet. Tidigare blev bara prinsarna hertigar. Men från och med nu ska även alla de svenska prinsessorna få denna hederstitel. För nog mer än en hederstitel är det ju inte idag. Så lilla syster Madeleine, hon är hertiginna av Hälsingland och Gästrikland.
Oh,
Sverige är en av världens äldsta monarkier. Vi har haft kungar så länge det har funnits någonting som har liknat Sverige, det vill säga i lite mer än 1000 år. Och 60 av dessa kungar är historiskt belagda, det vill säga man vet helt säkert att de har funnits. Men bara 3 av dem, av våra regenter, har varit kvinnor, nämligen drottning Margareta under unionstiden, drottning Kristina under stormaktstiden och så en kort tid efter Karl XII:s död regerade hans syster Ulrika Eleonora den yngre. Men någon gång i det 20:e århundradet kommer vi att få en kvinnlig regent igen, Victoria. Hon blir myndig imorgon och därmed kan hon börja vikariera som regent tills den dag är inne då hon själv ska överta Sveriges tron. Frågan om hur en tronarvinge i Sverige växer upp och formas och utbildas till regent, det har under seklernas gång varit en mycket viktig statsangelägenhet. Och ända sedan Gustav Vasas dagar, då Sverige blev arvfurstendöme och Gustav Vasas första son föddes Erik, så har det varit något alldeles speciellt med tronarvinge. Ögonblicket då det kungliga barnet ska födas har alltid varit en offentlig handling i Sverige. Förr var rummet där drottningen födde eller rummet intill fyllt av specialinkallade vittnen som skulle följa hela födseln. Och det var ofta långa och plågsamma timmar både för drottningen och för vittnena. Men det är så viktigt att de satt där för att intyga att allting gick rätt till och att barnet hade det kön som man uppgav och att det var det barn som hade blivit fött. Man har fortfarande vittnen, fast det är numera symboliskt. Så när Victoria föddes kom vittnena nästa dag.
Och de kom till Östra valvet på slottet vid 10-tiden i morse. Statsminister Torbjörn Fälldin och talmannen Henry Allard, riksmarskalken Gunnar Lagergren och rikslottachefen Alice Trolle Wachtmeister. Längd 50 cm, vikt 3250 och förlossningen förlöpte normalt. Det var allt som meddelades om barnet. Och de som fått tillfälle att träffa henne var knapphändiga i sina upplysningar.
Lite beskrivning av hur hon ser ut i alla fall.
Jag har sett henne, ja. Det är ett vackert barn.
Vad tycker du om att det blev en flicka då?
Det är skojigt. För svenska folket.
Att det blev en flicka just, eller?
Nej. Nej, det var bättre om det blev en pojk naturligtvis.
Det tycker du?
Ja.
Varför det?
Ja, för hennes skull kanske. Hon får som press på sig.
Men nu är det ju tal... Ja, nu är det tal om att eventuellt ska bli kvinnlig tronföljd.
Ja, då vore det ju bra det.
Det tycker du?
Ja, det tycker jag verkligen. Ja då. Varför inte?
Tycker du att det var roligt att det blev en flicka?
Ja, det syns jag. Vi har ju själv en kvinnlig dronning i Danmark, så det syns jag det är helt i orden.
Underbart. De var fantastiskt snälla. Skickade så mycket presenter och brev också. Tackar för alla.
Att vara barn till en kung och en drottning är ju minst sagt ett annorlunda liv.
Oj, oj, oj.
När förstod Victoria att hennes mamma och pappa var annorlunda?
Ja, nej, det var nog inget speciellt tillfälle tror jag, utan det har smugit sig in ganska naturligt ju mer, ja, vart efter man själv har fått vara med och så har det varit naturligt på något sätt. Det har inte kommit på en dag eller sådär, utan nej. Nej, utan eftersom inte mamma och pappa varit något som, de har inte krävt något officiellt av mig tidigt. Mm. Utan det har varit bra, det har blivit naturligt. Det är ingenting som har blivit avskräckt på honom. Utan...
Även arvfurstens dop, som förr alltid måste ske inom 8 dagar, är offentliga ceremonier omgivna av mycket strikta regler för hur allt ska gå till. Kung Carl Gustav och drottning Silvia ändrade lite på det här. Karl den 16 augusta blev således den första kungen som själv bar sitt förstfödda barn under en del av dopet. Vattnet man döpte med, det var källvatten från Öland.
Jag döper dig, Victoria, Ingrid, Alice Desiree, i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.
Victoria, Ingrid och Desiree är alla drottningnamn från den bernadotska sidan. Alice fick hon heta efter mormor, Alice de Toledo från Brasilien. Hennes faddrar, det var drottning Beatrix av Nederländerna, faster prinsessan Desiree, kung Harald av Norge samt morbror Ralf Sommerlat. De kungliga faddrarna hade ofta för stor politisk betydelse. Man valde kungliga faddrar från länder som Sverige ville hålla sig väl med just då. Numera har man oftast bara fyra faddrar. Det var många fler förr. Kung Gustav den VI Adolf har rekordet. Han hade två hela fotbollslag, det vill säga han hade 22 faddrar. På samma sätt som kungens roll och betydelse har växlat under seklernas gång, så har självklart också kraven på de kommande regenterna förändrats undan för undan, beroende på dels hur mycket makt kungen har haft och dels också beroende på hur samhället är stort och i synnerhet den högsta samhällsklassen har sett på barn och på barnuppfostran. Det började på allvar på 1500-talet, då Erik den 14 var arvprins och den första av husets Vasa som föddes till kung. Det markerades noga redan då han var liten. Han fick inte ens till vardags gå till eller från middagsbordet utan att man följde ett särskilt protokoll. Han måste eskorteras av fyra drabanter, följda av diverse hovfunktionärer och efter dem kom ytterligare fyra drabanter. Det var bestämt vad man fick prata om vid middagsbordet och arvprinsens små adliga vänner, men icke kungliga lekamrater, de fick stå på behörigt avstånd för att hjälpa till om det behövdes. Så är det inte längre. Victoria får äta i lugn och ro utan klampande drabanter och hon får prata om vad hon vill då hon äter. Ja, nu för tiden kan kronprinsessan till och med själv servera sina gäster, som på den här picknicken med klasskamraterna på Djurgården i Stockholm. Det kungliga protokollet följs överhuvudtaget väldigt sällan i privatlivet.
Lika bra, lika bäst. Vad sa du?
Men håller ni att glas här?
De kungliga barnen undervisades länge av privatlärare. Och även då det började finnas riktiga skolor i landet. De skulle drillas i allt det som en herreman måste kunna och känna till. Dessutom skulle de drillas i etikett och vett, i hur man uppför sig i salonger och gemak. Och till detta kom den krigiska utbildningen, träning i militära idrotter, i jakt och skytte. Stor tyngdpunkt lades vid historia och religionen, men också på naturvetenskaper och medicin, och i synnerhet på språken, latinet framförallt. Alla monarker vi hade på 1600- och 1700-talet kunde citera klassiska författare utantill. Den svenska kungliga familjen har alltid varit en mångkulturell, mångspråkig familj, eftersom nästan alla drottningar har kommit från utlandet. Så alla kungliga barn har hört utländska språk sedan de var små och de har alla släktingar i utlandet. Drottning Kristina fick en av de hårdaste kungliga utbildningarna. Hennes pappa, Gustav den andra Adolf, stupade ju då flickan var liten och hennes mamma tog sig ifrån henne tidigt. Hon utbildades till drottning över en stormakt. Så redan som sexåring trimmades hon av lärda män i latin och franska, i religionskunskap, i filosofi och statskonst. Hennes utbildning var statens angelägenhet som diskuterades på högsta politiska nivå. Och hennes framsteg följdes noga av professorer och biskopar. Och på samma sätt har representanter för riksdagen under seklernas gång marscherat upp till Kungliga slottet i Stockholm för att pröva den unga kronprinsens kunskaper och framsteg. I dagens Sverige har regenten bara en symbolisk roll och kungabarnens uppfostran är familjens privatsak. Det är ingenting som riksdagen eller regeringen lägger sig i. Varken vår nuvarande kung eller kronprinsessan Victoria har blivit korsförhörda av allvarliga riksdagsmän.
Ja, vi har väl ingen kanske kommit till i den formen som man hade förr i tiden. Men vi brukar fråga om råd. Självfallet nu har det varit i hennes uppväxtperiod under skoltiden. Och då har det varit, rört sig mest om skolfrågor och andra frågor. Det är klart, då hör man... Får man sig för, kanske först i närmaste vänskapskretsen och familjemedlemmar och så vidare. Och sen när man stöter på, man ska säga, patrull och man har svårt att klara ut olika frågeställningar så kan man gå vidare och begära hjälp eller fråga folk som är sakkunniga i de här frågorna. Och på så sätt har vi väl arbetat oss fram hittills.
Mm. Det finns inte längre någon utomstående insikt så att säga, som man hade förr i världen, en slags kontroll över det.
Tillsatt råd i den bemärkelsen, det har vi inte haft, utan det är snarare att vi har tagit in de sakkunskaper som krävs när det gäller frågor som är svåra att besvara själv. Det är klart att man håller sig informerad hela tiden när det gäller skolfrågor, utbildningsfrågor och så vidare. Så man ska kunna kombinera det på bästa sätt för ungdomarna.
Ja, jag hoppas verkligen att kronprinsessan får en mänsklig utbildning så varm som möjligt.
Hur är det i skolan?
Hur det är i skolan, ja. Eller hur skolan är?
Hur trivs Victoria i skolan?
Ja, jag trivs bra i skolan.
Vad är roligast i skolan?
Vad som är roligast i skolan? Ja... Om det är något sådant ämne och så har jag inget speciellt ämne, men jag menar, ämnena innehåller så många olika avsnitt och kapitel och sådär, så att ja, ett kapitel och ett avsnitt kanske är roligare än det andra, så man får ju sina upp- och nersving, vilket kanske är bra. Det blir ju olika, ja, olika miljöer och sånt. Men ja, annars har jag inget speciellt ämne, det har jag inte.
Inget skräckämne heller?
Jo, det har man kanske mer än andra.
Vadå?
Jag tycker matematik är roligt, men det är absolut inte min starka sida. Det har jag kanske mest problem med, men det är roligt för det.
Karl den 12:e sa en gång att den som inte förstår matematik är bara halv människa.
Tack! Det säger jag ingenting till.
Victorias farfar, prins Gustav Adolf och hans bröder Sigvard och Bertil och systern Ingrid. Det var den första generationen kungliga svenska barn som utbildades nästan som i en vanlig skola. Först gick de i en särskild så kallad prinsskola på slottet där de var klasskamrater med icke-kungliga barn. Barn till anställda på slottet. Men efter slottsskolan följde Lundsbergs internat för några av dem. Kung Carl Gustav däremot, han gick i nästan vanliga skolor hela tiden. Först var det Bloms skola på Östermalm och sen Sigtuna internatskola. Han och hans systra tog studenten och siktade sedan på olika civila utbildningar. Som faste Birgitta till exempel, som blev gymnastiklärarinna.
Hur utbildas då en svensk regent för det 20:e århundradet? Vilka krav ställer man på henne?
Vi har ju sett de senaste åren de olika förändringarna i Europa till exempel. Och även, man kan tänka även den teknik som kommer. Den informationstekniken som vi står inför och som kommer att förändra också verksamheten även för en monark i modern tid. Så att det är egentligen lite svårt att veta exakt, men man kan ju självfallet försöka att utbilda sig så mycket som möjligt. Och då menar jag då så brett register som möjligt. Så att man har en heltäckande och god uppfattning om hur ett samhälle fungerar och hur det ser ut.
Det som jag tror är viktigt är att veta vad som egentligen händer ute i världen. Och likadant i Sverige, mer på ett, inte som det var förr i tiden, att de satt på sitt slott. De hade andra som skötte åt sig, utan man är med själv och vet, man umgås med personer dagligen. Och så som jag gör nu, jag går i skolan, jag har mina kompisar som är riktigt mina kompisar. Jag går då en vanlig skola och allt sånt.
Och vad var det för skillnad mellan dem? Rebecka? Victoria.
Det är med avgränsen till sällskärna.
Ja. Det är väl aldrig en avgränsen till sällskärna. Och då är det en avgränsen till sällskärna. Okej.
Jag vill ha en så bred utbildning som möjligt. Något som man då har nytta av. Vad som jag behöver. Och jag har frågat min pappa vad han gjorde. Men det har ju ändrats också mycket där med utbildningen, och just nu ändras det ju mycket. Så att det, men just att man försöker få så brett som möjligt. Och.
Men det hela kanske baserar sig också mer på ska säga, utbildning som en basutbildning som vi tycker är viktig. Och att vi som föräldrar kanske också har tagit mer aktiv del i det. Så när det blev aktuellt för kronprinsessan så har vi besökt olika skolor. När hon skulle börja då i första klass, då har vi besökt, ja, jag vet inte, många skolor i Stockholmsområdet. Och särskilt kungen tyckte det var viktigt att hon delar den utbildning med alla andra svenska barn, och att hon har på så sätt en tillgång till det svenska samhället.
Och sedan ringer rektor in skolåret på trappan här med en liten klocka. Och sedan ska två klasser gå in här och en klass gå in här borta.
Victoria fick börja en helt vanlig skola. Först Smedslättsskolan i Bromma. Senare Enskilda gymnasiet i Stockholm. Naturvetenskaplig linje med samhällsvetenskaplig inriktning. Alla hennes klasskamrater har kanske inte varit helt vanliga förortsbarn, men undervisningen och läroplanen är densamma för Sveriges tronföljare idag som för alla andra som går i en svensk skola. Vid det här laget har Victoria redan fått uppleva detta ganska märkliga faktum. Att ju mindre den svenska kungliga familjen har att säga till om, desto större har trycket från massmedia blivit på den kungliga familjen.
God morgon, god morgon.
Jag får honom att känna sig.
Något.
Filip hälsar så mycket, han är väldigt glad.
Jaså?
Vid sekelskiftet, då kungen fortfarande var ganska mäktig, då kunde en kunglig person klä sig i vanliga kläder och röra sig fritt på gator och torg, för det var nästan ingen som kände igen dem. På den tiden man inte hade tv och inte hade bilder i massmedia varenda dag, så visste inte vanliga människor hur en kunglig person ser ut så att säga till vardags. Idag kan ju de kungliga inte ta ett enda steg någonstans utan att bli igenkända, och rasslet från kamerorna följer dem överallt. Varje min bevakas, varje ord noteras. Och helst publicerar man bilder där någon gör bort sig på något sätt.
Den stora breda allmänheten, de
läser ju sina tidningar och har sina funderingar. Mm. Självklart.
Jag med.
Ja. Och finns det, känner ni igen någonting alls av det man läser? Eller det, är det väldigt skrämmande allting? Ja,
om mig?
Ja.
Ja, det är mycket till och från. Mycket det som är, som står om det officiella, det känner man ju igen. Det går inte att ändra så mycket på heller, för det är ändå officiellt. Men jag menar middagar och sånt, det, man kan inte skriva så mycket om det egentligen. Men ja, man blir ju förvånad många gånger vad som står i tidningen, vad man då plötsligt har gjort. Det blir en, liksom, en upplevelse för mig också när man öppnar tidningen, och ibland så har man gjort massa saker som man egentligen inte har... Ja, jag har då inte varit med om det, så det är ju ganska kul att man kan uppleva saker på sätt utan man vet om det själv.
Denna enorma bevakning är naturligtvis en plåga, men samtidigt något ganska nödvändigt.
Det är svårt och det är jobbigt att leva i rampljuset hela tiden och bli så att säga iakttagen och dissekerad från alla håll och kanter. Det är ganska jobbigt. Samtidigt har det var inte riktigt så hårt på min tid, utan det är lite mer ja, man är lite mer exponerad nu, och även barnen. Och det är jobbigt för dem, det vet jag. Men jag tror ändå att de har vant sig en viss del vid den här offentligheten. Men att just bli dissekerad i alla sammanhang, det känns, det tar hårt.
Och det är massiva kritik som kommer periodvis i massmedia mot kungen själv. Hur tar man det?
Ja, det är också besvärligt. Ja. Det är väl för varje människa som får en sån här, säga, offentlig kritik, så måste man ju fundera lite grann vad den beror på och varför och hur, om man har gjort fel eller man ska ändra sig och så vidare. Man får ju i varje fall lite grann ta åt sig. Mm. Man kan inte helt nonchalera en sån kritik heller.
Samtidigt som föräldrarna vill skydda sina barn, så är det ju nödvändigt att de kungliga barnen syns då och då. En osynlig kungafamilj kunde ju glömmas bort.
Ja, men jag tycker trots allt att det går att hitta vägar som förenar de här två olika. Som är det lite skillnad mellan att vara helt en offentlig person och sen så när man är privat. Men jag brukar ju också försöka säga att även det är inte bara statschefen, monarken och så att säga, jag i det här sammanhanget som är i offentlighetens ljus, utan det är ju varje företagsledare, varje statsråd eller varje förälder har ju en uppgift att fylla även där. Att man på något sätt visar ett gott exempel för sin omgivning.
God dag, god dag. Ni ser ju det är Victoria. God dag, Filip. Hej. Och Madeleine. Hej. Och pappa. God dag. Hej. Kom. Och sen på min fina krubba. Här har vi stallet som Josef och Maria övernattade i.
Publiciteten är ju nödvändig för monarkins fortbestånd.
Ett mycket enkelt stall. Och här...
De kungliga barnens barndom har därför sedan 1700-talet utspelats som på en öppen scen. I alla fall noga valda delar av deras liv. Först ute var redan Karl den 12:e. Som målades så här, som en liten kerub. Konstnären var Ehrenstrahl. Det första offentliga barnet har man ju kallat Gustav den 3:e. Därför att han redan i vaggan fick spela rollen som tronföljare och offentlig person. Som 3-åring fick han ta emot utländska ambassadörer. Och som 5-åring presenterades han så här. Iklädd rikets högsta ordnar har han redan en liten befälsstav i handen. Han pekar mot ryktets, famas tempel. Och han har hela jorden vid sina fötter. Kungamanten väntar på stolen bakom. Och under jordgloben och symbolerna för vetenskaperna ligger rustningen redo. Här råder ingen tvekan om att här ska bli en stor vis och segerrik konung.
Jag tycker det är fascinerande att mycket som Gustav III har gjort här fortfarande betydelse idag.
Jag brukar också fastna för det, men jag vet att det var ju en period för en 10 år sedan eller mer, eller ännu tidigare, längre sedan tillbaka, att det var ju, han var inte riktigt så att säga populär eller kommer få att uttrycka som en stark monark, men trots allt det är så mycket han gjorde. Och det var klart, det var ju en period som var oerhört spännande i Europa, som hände kolossalt mycket. Men med de väldiga problem som han brottades med inom politiska Sverige och även då i relation till Europa som var i omdaning, så var det ganska starkt. Och sen de sista slutdagarna, sluttimmarna var ju ganska heroiskt på något sätt.
Ja, det var 2 veckor av
lidande.
Det är så.
Men när det var jubileum i Kotka, då har jag läst lite om den perioden. Ja. Och då visade sig att det var ju helt hans förtjänst att Sverige triumferade och vann över ryska armén.
Dokumenterat faktum att han...
Ja, men det är ingen som talar om det idag i skolan, tror jag.
Om man tittar då på alla de kungar och drottningar vi har haft i Sveriges historia, finns det något speciellt som Victoria tycker verkar intressant eller spännande?
Ja, jag tycker det finns väldigt mycket om och så. Det är ju Karl XIV Johan som är väldigt intressant, just för att han kommer från en helt annan miljö. Mm. Och sen då ska anpassa sig och inte vet någonting om Sverige, och helt plötsligt ska han bara vara i Sverige och regera och försöka anpassa sig så gott det går till någonting han aldrig tidigare hört talas om egentligen.
Ja, det är spännande.
Ja, jag tycker det är ganska intressant att se. Det finns ju mycket innan när han var i krigen och allting också. Ja.
Om man tänker då på alla de här damerna och herrarna låt bak. Om man ser bilderna på det här, känns det som ett krav från dem, från historien, eller är det ett hot, eller är det något uppmuntrande? För att en dag så kommer Victoria hänga där på vägen bredvid.
Ja, det är kanske nog den största skräcken. Nej, men jag tycker det är trevligt på något sätt. Det är, när man går förbi och man ser någon släkting, och så självklart tänker man att oj, man kanske ska prestera lite och försöka göra så gott man kan också, vilket är självklart. Det är bara det att man hoppas ju att man kan hänga där på väggen och verkligen för att man har gjort något bra också.
På 1800-talet kom det borgerliga familjeidealet. Och då blev kungafamilje symbolen för alla rikets familjer. Och så här framställdes den kungliga familjen på 1830-talet. Och så här har den avporträtterats i vår tid. Tid har publiciteten ökat dramatiskt. Nationen fick tidigt se kung Carl Gustav, då kallad lillprinsen, och hans systrar Hagasessorna då de var små. Och på samma sätt har vi sett de nuvarande kungliga barnen visas upp. De kungliga barnens lov har alltid dokumenterats. I synnerhet julstök och julbak. Fast det hela verkar något finare liksom då en prinsessa julbakar. Så var det förr och så är det nu. Folket har kunnat se att den kungliga gör ungefär som alla andra svenskar på sommarlovet. Sommarnöjet nu för tiden, det är ju soliden på Öland. Och där blir det alltid så mycket hav och båtar som det bara är möjligt.
Vi har den här.
Från och med sin 15-årsdag har Victoria fått delta i egna officiella ceremonier. Det inleddes symboliskt med uppvaktning på hennes namnsdag på Borggården på Stockholms slott. Det var försvarets trumkår som marscherade och hyllade på namnsdagen. Och att det just var trumkåren är kanske ingen slump. Trumslagen har spelat en central roll i vår historia. Den militära trumslagaren var under många hundra år en av försvarets viktigaste personer. Det var han som gav signalerna i krig. Han sammankallade till gudstjänster. Han trummade mod i soldaterna och han gick alltid först i striden. Victoria var 17 år då hon för första gången fick vara med om att inviga riksmötet, det vill säga riksdagens öppnande.
För att effektivisera verksamheten måste emellertid drivas vidare. Vistelsetiderna på flyktingförläggningarna ska kortas och mottagandet präglas mindre av vad de händer.
Victoria har också för första gången fått representera kungahuset utomlands. Det var tidigare i år då hon var med om den äldsta spanska prinsessan Elenas bröllop i Sevilla. Prinsessan Elena av Spanien gifte sig då med Jaime de Navijalar.
Håll kvar huvudet sådär så bara flytta blicken hit. Det är utmärkt. Han är ingen film.
Så skönt väder nu de sista dagarna.
Ja, nog. Utan fart, det är sommar nu. Det har också varit den finaste sedan 1756. Man började mäta. Värmen så har det inte varit i Stockholm. Så...
Hon har redan fått posera för det första offentliga porträtten. Och det kan ju vara ett tålamodsprövande arbete med flera klädbyten och många olika miner.
Var inte lätt. På samma vis. Sådär.
Nej.
Ja, vi vet. Okej. Men man sätter ju. Det är jättebra. Alla slutar nu.
Och på hinder nummer 8 så är den snabbaste hittills Eva Lidin med 53,20.
Kan du se på det också? Jo. Vi kan ta det, vi kan gå upp.
Men det som jag sagt tidigare så att alla de här tiderna ska läggas ihop och det ska kontrolleras med tider ute på sträckorna A, B, C och D också.
Det
ska kontrolleras så att man har passerat alla portarna.
Var det bra?
Ja, det är bra. Det är
okej.
Ja.
Ibland är hon med på prisutdelningar. Och då har hon kanske märkt att alla utfrågare är inte skjutjärnsjournalister.
Vart bor du?
På Drottningholm.
Och hur ser ditt slott ut?
Det är gult.
Ha.
Ja.
Bor du i det?
Ja.
Har du ingen kung eller något?
Om jag har någon kung eller något?
Ja.
Nej, inte jag. Min mamma har en kung.
Ja. Och har du en prins eller?
Nej, jag har ingen prins.
Och har du?
Ja, jag har ingenting just nu.
Ja. Bor du ensam i slottet?
Nej, jag bor min mamma och pappa. Om jag har syskon.
Hej då.
Hej då.
Ben, den är där, Gugge.
Större delen av hennes liv än så länge kretsar ju fortfarande kring skolan, läxläsning, kompisar och vad man ska göra på fritiden.
Gör ett fri varje dag kring.
Nej, tiden är slut.
Om nu fick plötsligt 4-5 dagar, ni får göra precis vad ni vill. Vad ska ni göra? Lämna skola och allting.
Som det känns nu så... just nu så skulle jag nog gärna vilja åka till ett ställe jag var i USA på camp i, ja, under en sommar. Där för mig, det betydde väldigt mycket för mig att vara där.
Hur då? Varför det?
För jag var mig själv och det var ingen som brydde sig om någonting. Mm. Utan jag fick vara själv och just de här bergen som man bara smälte in i. Mm. Om man så säger det, man kunde bara sitta ner och ta det lugnt och sådär.
Det låter härligt.
Ja, så dit skulle jag nog vilja åka just nu.
På helgerna gör hon som de flesta andra tonåringar. Träffar kompisar, klasskamrater, släktingar och andra jämnåriga. Det är en liten, sluten och mycket lojal krets där hon kan känna sig helt trygg och avslappnad.
Madeleine!
Va?
Sitt.
Nu får du säga någonting, mamma, att vi har tittat upp hennes
dag. Vad säger mamma?
Du har inte vet någonting om, så är det ingen synd om henne.
Ja, de är inte moderna.
Gå in en i taget.
Hej!
Ja, precis.
Kan man krypa in där?
Ja, visst.
Hur lever då Victoria? Var bor hon? Hur går hennes dagar? Ja, hon och hela den kungliga familjen, de bor ju numera på Drottningholms slott utanför Stockholm. Det är en del av slottet som är stängt för allmänheten och dit massmedia sällan kommer in. Tronarvingen numera har inte så förr i världen en stor egen hovstat, utan kronprinsessan får dela på den lilla personal som finns på slottet.
Vi har då tyska läxatis imorgon och det handlar om Die Bremer Stadtmusikanten. Och det är alltså den här åsnan och hunden och katten och tuppen då, som den här sagan om. Och det är text och glosor, vi har lite verb. Jag tror det är alltså treten, eller treten, tjate, esketreten, och så är det några till här.